Vi ska fortsätta våra upptäcktsfärder i det auktoritära landskapet. Jag nämnde igår att auktoritärt väsende leder ofta till förtryck. Men att det auktoritära i sig själv inte är förtrycket, utan förakt. Föraktet ger upphov till en nivåskillnad mellan den som föraktar och den som blir föraktad. Och den nivåskillnaden kan sedan leda till alla möjliga sorters synd. Naturligtvis inte sällan synd som kan uppfattas som förtryck i ordets vidaste mening. Men det grundläggande är inte förtrycket utan föraktet. Det ser och förstår man när man möter en människa som har blivit föraktad utan att ha blivit utsatt för egentligt förtryck. Den människan kan ha lidit exakt samma skada som den människa som blivit slagen gul och blå. Med den påminnelsen i bakhuvudet bläddrar vi nu till Markus 6:e kapitel och läser de första 6 verserna där. Profet i sin hemstad, står det som överskrift i NT 81. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och de många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Han förvånade sig över deras otro, står det egentligen. Om de nu ville eller ej. Varför gick det snett i Nasaret? Det var inte det att de inte trodde på mirakler, tvärtom. De trodde på mirakler. Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Sa de. Så nog fanns det en förväntan på mirakler, men det blev inga. Och sådana gudstjänster har man varit med om ibland, eller hur? Vad har Jesus för förklaring till detta fenomen? I Nasaret. Det behöver inte vara samma överallt och i alla lägen, men i Nasaret. Han säger det att en profet blir ringaktad i sin hemstad. Alltså, nu stöter vi på föraktet igen. Och här gäller det ju bara en liten nypa. Här kommer inte någon stor bulldozer med tonvis av förakt och vräker ut. Utan lite grann ungefär som man strör salt på biffen, ni vet. Bara lite, lite. En knivsudd, som det står i kokböckerna. Hur stor det nu är. Och det tycks räcka för att hindra kärlekens flöde. Jesus måste ju rimligen ha velat göra under någonstans, om någonstans, så i Nasaret. Bland människorna som han kände, och vars smärta och fattigdom man kanske kunde utan och innan. Och just där, av alla ställen, just där funkar det inte. Det är mycket lättare att själavårda främlingar än att själavårda sin familj. Man är inte profet i sin egen hemstad. Det märker vi ju på konferensverksamheten, den kristna konferensverksamheten. Att om en människa åker jorden runt, eller åtminstone halva jorden runt, för att tala på en konferens, så har han en utomordentlig auktoritet när han kommer fram. Auktoriteten i mötet är omvänt proportionell, är direkt proportionell mot kvadraten på avståndet. Och detta att hans systrar bodde hos oss, det tog knäcken på dem, eller hur? Det var ju det värsta av allt. Hans systrar bor här hos oss. Han kan ju inte vara Messias. Den saken är ju klar. Messias har ju ingen syster. Det kan ju vem som helst förstå. Och så lite behövs det. Konstigt nog. Förakt har en underlig förmåga att bryta kärlekens flöde. Vi tänker oss att du möter en auktoritär människa i den gamla vanliga meningen, alltså en barsk och sträng och med borstiga militärmustascher och lite så här, va? Vi gör en karikatyr åt oss. Och så tänker du, arma människa, han måste ju vara inlåst i ett fängelse av sin egen barskhet och storhet och oåtkomlighet. Åh, jag ska älska honom ut ur hans fängelse, tänker du. Och så börjar du krama honom. Ja, blir det bra resultat eller dåligt? Ja, det kan man aldrig säga på förhand, men risken är ganska stor att det inte blir så mycket. Och att du efteråt undrar, varför gick inte det här? Herre, varför kunde inte vi? Jo, därför att det fanns en sorts rädsla för att komma inte här och utplåna min nivåskillnad. Jag måste få stå en liten bit högre än dig. Annars orkar jag inte med dig. Och kom inte att dra ner mig till din nivå, det vill jag inte ha. Lite förakt räcker för att kärlekens flöde ska komma av sig. Vi kan ju också se detta att auktoritärt fostrade människor möter man ibland som har genomskådat det auktoritära överläget och som till inget pris vill leva i någon sorts auktoritärt överläge. Men de har ändå blivit fostrade med förakt och fostrade till att se på sig själva med ett förakt. Och det kan räcka för att man ska ha svårt att ta emot den kärlek som kanske ändå finns där. Vi går till psalm 123 igen. Vi hade den framme igår som avslutning. Psalm 123. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med det högmodigas förakt. Nu konstaterade vi nyss att redan lite förakt stoppar kärleken. Den här salmen påstår det motsatta. Det är som Johannes uttrycker och som vi strax ska läsa. Detta med att den fullkomliga kärleken driver ut räddhågan. Alltså här söker människorna Guds nåd för att bli lösta från föraktets verkningar. Och det låter ju som en stor självmotsägelse. Och ändå är det sant. Kärleken kan fördriva föraktets alla effekter. Men föraktet kan stoppa kärleken redan i små doser. Det är det gåtfulla. Och ändå är det sant. Nå, vi bläddrar då till Johannes. Fjärde kapitlet i första Johannesbrevet. Och vers nummer 18. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Alltså det finns mer kärlek att upptäcka. Om räddhågan fortfarande har dig i sitt grepp. Men vi måste samtidigt konstatera att det räddaste vi är för, det är förakt. Det är värre att bli föraktad än att gå till tandläkaren. Vad är det nu som avgör om föraktet stoppar kärleken eller om kärleken driver ut föraktets alla verkningar? Ja, det är klart, vill du behålla föraktet så är saken klar. Det behöver vi inte diskutera så mycket. Men vi antar att du har genomskådat att det inte är mycket att behålla. Och så sträcker du dig efter kärleken istället. Då är det så viktigt att förstå det här som Paulus uttrycker i Romarbrevet 8:1. Det finns ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Alltså, det finns ingen separation. Han skjuter aldrig bort mig. Han kan komma att korrigera mig. Det kan till och med vara smärtsamt. Men det finns ingen förkastelse. Det finns aldrig någon anklagelse. Det finns inget hån i Gud. När jag har sett den kärleken, den som är fri från baktankar och fri från förakt, då har jag börjat ana den fullkomliga kärlek som kan driva ut räddhågan. Vi ska göra en liten avstickare till Nasaret igen och titta på det jag brukar kalla för Nasaret-effekten. Detta att auktoriteten är proportionell mot kvadraten på avståndet. Vi ska gå till Johannes fjärde kapitel. Johannes har varit mycket intresserad av det här, fast man märker det inte med en gång när man läser hans evangelium. Johannes 4. Vi läser från 39 till 45. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord, när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Efter de 2 dagarna fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen blev han väl mottagen, eftersom galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där. Ja, i Nablus, i Sykar, där kom människorna till tro på Jesus. Och så skriver Johannes om att Jesus hade vittnat om att ingen är profet eller ingen profet åtnjuter något anseende i sin egen hemtrakt. Och så låter det ju som om Johannes sa emot sig själv i nästa andetag, när han då försäkrar att när han nu kom till Galileen blev han väl mottagen. Jaha, säger vi. Det kan man alltså bli. Nasaret-effekten är upphävd. Men det är inte det Johannes vill säga oss, det tror jag inte. Utan han säger så här, Jesus blev väl mottagen eftersom de hade sett undren som han gjorde i Jerusalem. Och för att förstå vad han menar bläddrar vi raskt till 6:e kapitlet och läser verserna 14 och 15. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men när Jesus förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Jesus drar sig bort från dessa människor som tar emot honom så väl. För här blir det ju en våldsam entusiasm i skaran. Tänka sig, 5 kornbröd och 2 fiskar, så blir det 12 korgar över bara av brödet. Och så smiter han sig iväg. Han blir väl mottagen, ja det tror jag det. Men varför det? Jo, därför att de hade sett undren och tecknen och blivit intresserade av undren och tecknen. Och det kan man se på detta att de erkänner inte att han är profet, utan de ska göra honom till en. De erkänner inte att han har auktoritet, utan de ska göra honom till kung. Varför det nu då? Jo, för då är ju han fast. Då får han göra bröd åtminstone 6 dagar i veckan livet ut sen. Vårt bröd för dagen som kommer. Och det här är den ringaktning av hans person som han talar om i Nasaret. I Sykar trodde de på honom. I Galileen trodde de på undren och tecknen. Och det hela slutar ju med att Jesus försöker dra sig bort från denna skara som bara blir efterhängsnare och efterhängsnare och jagar honom. Tills Jesus löser det hela med det drastiska greppet att predika tills de går hem. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte evigt liv, säger Jesus. Och förklarar inte ett dyft vad han menar. Och då härsknar hela skaran till och går. Därmed visande att det var inte honom de trodde på, utan undren och tecknen som de ville ha. Var ligger Nasaret någonstans? Och det har med tiden blivit en ganska stor stad. Först låg den i Nasaret. Sen utbredde den sig över Galileen och Judeen med tyngdpunkt i Jerusalem. Ty först blev Jesus förkastad i Nasaret och sedan i Jerusalem. Sen spreds evangeliet ut över världen. Och den förkastelse som Jesus upplever i Galileen, i Judeen och i Jerusalem, den har han undan för undan upplevt i land efter land. Idag ligger Nasaret i Sverige till exempel. Förstår ni vad jag menar? Ja visst. Nu säger vi så här att ja visst, men Han har ju alltid funnits här. Han har ju vuxit upp i den här stan. Och i Sverige har han ju funnits sedan Ansgars dagar 829 eller vad det är för någonting. Så att vi tycker ju att han har en viss hemortsrätt här i Sverige, att vi har vissa krav att ställa. Gärna på mirakler. Nasaret-effekten är en mycket intressant faktor i sammanhanget. I Galileen tänkte man så här: vad kan vi använda honom till? Och det har ju i all hemlighet varit kyrkans fråga många gånger under årens lopp. Vi kan ju använda honom för att bygga upp ett eget andligt imperium. Det är inte så dumt. Du kanske skulle öppna eget. Och så har vi använt honom fastän vi sa att vi tjänade honom. Därför att en ödmjuk Gud som man har vant sig vid blir man väldigt lätt respektlös emot. Nog om det. Föraktet är alltså en betydligt mera mångskiftande kameleont än vi kanske har tänkt oss. Låt oss se vad det ställer till med. Vi kan säga så här: kärleken skapar alltid enhet. Och föraktet skapar alltid splittring. Bilden blir ytligt sett lite mer komplicerad av att vi har för oss att man kan skapa enhet med hjälp av förakt. Man kan ju skapa ett missnöjesparti, de hånfullas bespottargrupp, där det råder en väldig inbördes sammanhållning. Och kärleken kan ju ibland skapa våldsam splittring mellan de som vill ha kärleken och de som inte vill ha den. Ändå tror jag att vi ska hålla fast vid grundmönstret och se det som ett grundmönster. Föraktet splittrar alltid och kärleken enar alltid. Vi bläddrar till Ordspråksboken, 30:e kapitlet. Och där läser vi verserna 32 och 33. Om du har förhävt dig, antingen det var dårskap eller det var medveten synd, så lägg handen på munnen. Ty som ost pressas ut ur mjölk och som blod pressas ut ur näsan, så utpressas kiv ur vrede. 13:e kapitlet och 10:e versen läser vi också. Genom övermod åstadkommer man endast oenighet. Men hos dem som tar emot råd är vishet. 13 och 10. Genom övermod åstadkommer man endast oenighet. Och det tror jag man måste hålla fast vid inför varje form av auktoritärt enmansledarskap. Du vet, ibland hör man den repliken att nu är det så mycket tjafs och trams i den här församlingen att det är bättre att Gud utser en enda som alla underordnar sig. En som säger hur det ska vara. Och så gör vi andra. Och till en början kan det bli en väldig enhet på det sättet. I den gruppen som underkastar sig den enväldige ledaren. Men eftersom detta är en föraktets mekanism, där vi med anspråk, krav och makt ersätter kärlek och lyssnande, så blir det som att stänga in hela gänget i en stålburk, tjock rostfritt stål, där trycket stiger och stiger och stiger tills det hela detonerar med en knall. Ibland kan man också se hur enstaka liksom flyger ut genom springorna i stålburken, där man inte har svetsat ihop den ordentligt. Det flyger ut små flisor då och då. På kort sikt kan man vinna enhet. På lång sikt får man splittring, och bara splittring. Och den splittringen är ju alltså någonting som jag skulle vilja kalla för en yttre splittring. Att relationer brister mellan människor. Att människor blir fiender med människor. Men som jag berörde igår, det finns också en inre splittring. Det är inte bara så att skaran splittras, utan människorna splittras inuti dessutom. Kolosserbrevet, 3:21. Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. Här anar vi nu ett auktoritärt faderskap i ganska klassisk mening. På vad sätt påverkas nästa generation? Och de blir klenmodiga, som det stod i gamla översättningen. Underligt obeslutsamma, ängsliga, ofrimodiga, perfektionistiska, ambitiösa, rädda för vad folk ska säga. Och den modlösheten är inte lätt att leva med. Och Gud ger oss, tack och lov, inte en modlöshetens ande, utan en kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Den modlösheten beror på att man som människa, som enskild individ, splittras i delar. Jag repeterar lite av vad jag sa igår eftermiddag. Man splittras i en yta och ett djup. Ett yttre och ett inre. Ett sken och en verklighet. Men man upplever också andra former av splittring. När Paulus beskriver lagisk judendom i Romarbrevet 7, så beskriver han hur den leder fram till den underliga splittring av personligheten som han uttrycker med de välkända orden: det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag kan inte förstå mitt sätt att handla. En viljans splittring. En medveten vilja som vill det rätta, men som ligger i underläge för en omedveten vilja som vill det motsatta och som drar det längsta strået. Men sen har vi också den splittring som uppkommer genom att en människa som uppfostrats med bestraffning som enda verktyg, och gärna en föraktfull bestraffning, den människan fortsätter att styra och korrigera sitt liv med hjälp av självbestraffning. Man bestraffar sig själv. Man anklagar sig själv. Man säger usch och fy och hu och bu om sig själv. Och det betyder att man delas i en del som utdelar straffet och dömer domen. eller rättare sagt tvärtom, dömer domen och utdelar straffet. Och en del som står vid skampålen och låter sig piskas. Man blir både förtryckare och förtryckt innanför ett och samma skinn. Föraktet har den underliga effekten att det splittrar. Man fastnar i ett inbördeskrig och ser till sist ut som Beirut. En sorts personlighetens libanonisering, om ni förstår vad jag menar. Det är inga ofarliga ting det här. Utan det här är en av de stora bakomliggande faktorerna i den tunga psykiatrin. När man träffar människor som verkligen har lidit svårt i sitt själsliv, så finns det så ofta ett behov av en rening från föraktets mekanismer. Vi ska nu titta lite grann på varför det här tar oss så djupt. Vi går till första Korinthierbrevet 8. Och så ska vi läsa hela kapitlet. En av de viktigaste frågorna i den praktiska teologin på Paulus tid, åtminstone i Grekland, det var vad man fick lov att äta. Och frågan kom naturligtvis ursprungligen ifrån judarna. Men i Grekland var det ju så att det fanns inga slakterier, utan allting slaktades i hedna templen. Och frågan var ju om man var tvungen att äta grönsaker enbart, eller om man också fick ta sig en biff någon gång ibland. Och Paulus argumentering är den att du får gärna äta kött, därför att allting tillhör Herren. Men det är viktigt att du är viss i ditt innersta om att du får äta det. Det är viktigt att du inte börjar äta förrän du är viss i ditt innersta. Det är poängen med det här kapitlet. Vi ska läsa nu och se vad det står. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ende. Ty även om det finns så kallade gudar i himlen och på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, Fadern, från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. Denna kunskap finns dock inte hos alla. Somliga sitter så fast i sin gamla avgudatro att de äter köttet just som offerkött. Och det tynger deras samvete, osäkert som det är. Men det är inte maten som kommer att föra oss till Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter. Vinner heller inget om vi äter. Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir till skada för det osäkra. För om någon får se hur du som äger kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, kan han då inte bli så styrkt i sitt samvete att han äter offerkött fast han är osäker? Då går den osäkre förlorad genom din kunskap, denne broder som Kristus har dött för. Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten, syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt, för att inte bli orsak till min broders fall. Här talar nu Paulus om ett osäkert samvete. Och det är orsaken till att jag tar fram den här texten i detta sammanhang. Det är att den som varit utsatt för någon form av auktoritärt väsende får ett osäkert samvete.
Ytligt sett yttrar sig detta i allmän obeslutsamhet, beslutsångest, rädsla, bekymmer. Tänk om jag nu gör fel. Tänk om det nu blir si. Tänk om jag köper ett hus och vi blir sjuka imorgon och inte kan betala räntorna. Ja visst, på det sättet kan man ju tänka tills ingenting blir gjort. Och det är ju lite grann därför som Jesus säger, gör er inte bekymmer för morgondagen. Det räcker ju med dem som finns. Hur ska man nu få den osäkre att bli säker? Det är ju frågan. Hur ska vi hjälpa den som lidit en auktoritär skada till att få sin frimodighet, sitt livsmod tillbaka? Hur ska det gå till? Paulus anvisar här en metod som är rakt motsatt den vi tycker är naturlig. För i det här sammanhanget var alltså offerkött den stora frågan. Och folk kunde knyta sig i dubbelknut över frågan om de fick äta en köttbulle eller inte. Och då tycker vi så här att ja visst, men vi talar om för de osäkra att ja visst, du får gärna äta, käka och ät du. Titta på mig, jag stoppar i mig en hel biff och en filé mignon dessutom. Och så tar jag lite njurpaj till efterrätt. Och så tänker vi så här att ja, det måste ju förlösa den andre så att han vågar äta offerkött. Och äter och gör han säkert. Men Paulus säger att underligt nog tar hans samvete ännu mer skada av den behandlingen. Varför det? Därför att den är auktoritär. Vi kan föra över det på den situation som vi själva lever i och säga så här, att all helgelse som åstadkommes med hjälp av grupptryck i församlingen, där den ängslige försiktigt ser sig omkring, jaha, alltså de gör så, de gör så, nu står visst alla upp, jag undrar om jag vågar sitta kvar här, jag har faktiskt ganska ont i knät, nej, det är nog bäst jag står. För det gör ju alla andra. En helgelse som utövas med hjälp av grupptryck är inte helgelse utan hjärntvätt. Ty all förändring som bygger på förakt istället för att lösa människan från förakt blir till sist mer eller mindre besläktad med hjärntvätten, som alltid har sin början i att man föraktar sönder personen i så små delar att han aldrig kan limma ihop dem igen, och sedan talar man om för honom hur han ska vara. Paulus anger alltså den motsatta vägen. Han säger, träffar jag nu en människa här som inte vågar äta, så äter inte jag heller. Jag kan tala om för honom att man får äta. Men jag utövar ingen press på honom. Jag är noga med att inte göra det. För att inte hans samvete ska ta ytterligare skada. Han är skadad nog som han är. Utan jag kan istället i tysthet be för denna människa att han får en sådan läkedom för sitt samvete att den auktoritära skadan blir undanröjd. Och att han inifrån sig själv vet att han får äta. Och jag är villig att vänta ut honom tills den dagen kommer. Även om det skulle dröja en evighet eller två. Paulus säger ju faktiskt det alldeles bokstavligt. Om maten bringar min broder för fall, på fall avstår jag från kött för evigt. För att inte bli orsak i min broders fall. Han går sönder. Jesus anvisar samma väg som Paulus, fast han uttrycker den ganska olika, annorlunda. Johannes 8:31.
31 och 32. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Alltså först när du förstår sanningen, lär känna sanningen, av dig själv, i dig själv inser: jag får äta. Då är det dags. Dessförinnan ska du inte göra det, därför att då tar bara samvetet mera stryk. Men när mitt samvete blir säkert om att jag får äta, då är det dags. Och det är så viktigt att det går den vägen. Därför att annars blir bara samvetet ytterligare osäkrare och osäkrare. Och det ser vi ibland i kristna sammanhang. Vi brukar säga så här, att när det blir en riktigt ordentlig väckelse, då töms fängelserna och bordellerna, och då stängs systembolagen och dansbanorna, och det är sant. Men det är inte så ovanligt att mentalsjukhusen blir desto fullare, låt oss erkänna det. Hur lätt är det inte att man försöker bättra på väckelsen med en liten biton av förakt i det man säger och gör? Hur lätt är det inte att väckelsen och massrörelsen urartar till grupptryck? Det är mycket lätt. Det är alltså samvetet som tar stryk av den auktoritära skadan, eller i den auktoritära skadan. Och det kan man se just på detta, att auktoritär påverkan i alla dess former, inte bara den klassiskt brutala varianten, skapar osäkerhet, obeslutsamhet, en oförmåga att lita på sina egna bedömningar. Därför att det är det samvetet är givet till oss för att vi ska kunna. Man märker ju inte så mycket av det när det hela fungerar. På samma sätt som man inte tänker varje dag på levern, därför att den sköter sin uppgift utan att man håller på att tänka på den. Men när det går snett så upptäcker man ju plötsligt att hjälp, jag har visst en lever, eller hade åtminstone en. Det är ganska vanligt när man möter människor som skadats med en auktoritär skada och som med nästan radarmässig oundviklighet dras in i auktoritär kristendom. Det är ganska vanligt att man i sådana sammanhang märker en neurotisk överbetoning av det här med Guds ledning. Den osäkra och ängsliga människan vill gärna att Gud ska säga allt. Precis vartenda andetag man ska ta och varenda sak man ska göra. Och man är bara inställd på att vara så lydig, så lydig. Och ifrån talarstolen kanske det dundras ganska mycket om helöverlåtelse som spär på det hela ytterligare. Och helöverlåtelse, det är ju detta, att jag är beredd att söka mig närmare Gud i lyckans dagar och i smärtans dagar. Lyckan får inte locka mig bort, och smärtan får inte driva mig bort. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka. Men det är ju något helt annat än vad vi brukar lägga in i begreppet helöverlåtelse, som ju mera handlar om att bli en springflicka åt Gud. Där Gud ofta tecknas i ganska auktoritära färger. Krävande. Omöjliga att tillfredsställa. Många auktoritära andliga ledare överbetonar också det här med Guds ledning. Därför de har ett behov av att upphäva sig över mängden genom att ständigt tala om hur profetiska de är.
I morse sa Gud till mig det, och sen när jag åt frukost så sa Gud det, och sen när jag gick vägen hit så sa Gud det och detta, och sen så sa han så, och sen sa han så. Han säger ständigt något. Det kommer alltid ljud i högtalaren. Och vi andra, vi tycker ju då att det var ju väldigt det. Jag är nog väldigt plattfotad egentligen. Jag tycker mig höra Gud ibland, men inte så där påträngande ofta precis. Det kanske är något fel på mig. Ja, det är det säkert. Det är något fel på mig. Jag måste börja leta efter felet. Och så ser man igång. Och letar efter ett fel som inte finns. Vi ska sluta med att läsa i Första Korinthierbrevet igen i det 10:e kapitlet. Från 23:e versen och till 11:e kapitlets första vers. Så ser ni igen detta som Paulus försökte hålla fram i det 8:e kapitlet. Hur viktigt det är att vi vårdar varandras samveten. Att församlingen skulle vara en fredad zon, det kan man nästan inte säga nu när Srebrenica har fallit, men en fristad där samvetet får vara i fred. Det tror jag i församlingen det. En plats där samvetet får vara i fred. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras. Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull. Jorden och allt vad den rymmer tillhör Herren. Om en som inte tror bjuder hem er och ni tackar ja, ät då allt som sätts fram för er utan att för samvetets skull undersöka vad det är. Men om någon säger det här är offerkött, ät det då inte av hänsyn till den som säger det och för samvetets skull. Jag menar inte det egna samvetet utan den andres. Varför då? Ska jag låta min frihet bestämmas av en annan samvete? Äter jag med tacksamhet, varför ska jag klandras för det som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig bland judar eller greker eller inom Guds församling. Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att det ska bli räddade. Ha mig till föredöme, liksom jag har Kristus till föredöme. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Alltså, det finns ingen fördömelse. Gud förskjuter dig inte. Du behöver inte ängsligt tänka, tänk om jag gör fel nu och Gud tröttnar på mig. Det är uteslutet. Det alternativet finns inte. Det är korsfäst i Kristus. Men det undanröjer inte det faktum att man ändå kan behöva tänka över vad är det jag sysslar med. Men nu inte för min egen överlevnads skull. Den är redan säkrad. Den är redan tryggad. Den behöver jag inte oroa mig för. Men just därför kan jag ägna en smula uppmärksamhet åt frågan. Vad kommer mina göranden och låtanden att betyda för de människor jag har omkring mig? Och så tar han det här exemplet igen med biffen. Om någon plötsligt säger att det här är ju inte slakteriförbundet utan det är ju Zeus-templet här runt hörnet, då säger Paulus, då slutar jag äta. För att jag är så noga med att inte i kraft av mitt ledarskap utöva något grupptryck på någon. Allt måste få växa fram inifrån spontant. Det är viktigare att samvetet läks och mognar. Det är mycket viktigare än att vi snabbt får den perfekta församlingen där alla sitter och slukar biffar i parti och minut. samvetets läkedom. Det skadade samvetet känns oftast igen på att det signalerar skuld och skam också i situationer där det inte finns någon skuld eller skam. Och att man blir osäker av det, att man blir kluven av det och att man känner det som att jag vet inte riktigt vem jag själv är. Om du känner igen dig i det signalementet, be Gud om läkedom för ditt samvete. Och se upp med alla former av grupptryck. För det är ju tyvärr så att församlingen är ingen fredad zon utan den mest utsatta av alla. Och där kanske Srebrenica som just har fallit för Bosnien-serbernas granater kan få tjäna som ett kusligt vittnesbörd. Den fredade zonen var minst fredad av alla. Och så kan det dessvärre också bli i våra församlingar. Ta väl hand om de andras samveten. Låt oss be. Herre, du har en underbar förmåga att kunna vänta. Och den irriterar vi oss på ganska ofta. Men du vill lära oss något viktigt med det här. Hur viktigt det är att vi inte fingrar på varandras samveten. Hur viktigt det är att vi inte med föraktet som redskap försöker att höja hastigheten på de livsprocesser som du har förelagt oss och som du har gett oss att leva i. Vi kan få allt till synes att gå fortare. Vi kan få enheten till synes att bli mycket bättre. Det verkar som ett så förnuftigt redskap, föraktet och grupptrycket. Och det slår sönder allt. Och så mycket är trasigt i våra församlingar. Så mycket är trasigt i hela vårt samhälle och hela vår kultur. Där vi predikar tolerans och praktiserar fördömelse. Herre, ge oss vishet till att se och förstå det här som vi har läst om i ditt ord. Och låt i din barmhärtighet de som behöver få balsam till sitt samvete att få det idag. Amen.